Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Det är torsdag förmiddag. Och i vanliga fall brukar jag sitta här med Fredrik Söderström, har ju varit med från starten. Sen har ju Daggen kommit in när han blev expert på TV4 också. Men nu är det ju faktiskt så att båda de är på resande fot. Och då är det tur att man har känningar i mediebranschen och i hockeybranschen. Mot mig sitter just nu vad som hade kunnat vara en av Mediasveriges bästa mustascher. Jag skulle inte säga att den är topp 5, men
den är inte topp, den är inte topp 10
då. Vem är det jag har äran med mig idag?
Ja, hej på dig. Jag kan ju säga det också att du sa att du sitter mot mig i hockeypuls den här veckan i ishockeytävling, så sitter du med mig när vi möter Daggen och Fredrik i ishockeytävlingen.
Ja, det släpps nu i veckan.
Så att det blir en liten smygreklam, eller en direktreklam som jag trycker in här i podden. Att vill man lyssna till, jag ska inte avslöja hur det slutar, men vill man höra mig och Lars möta de två, då ska man lyssna på Hockeypuls den här veckan.
Jag har ju fått äran att vara med två gånger. En gång jag tävlar mot dig och så en gång jag tävlar med dig. Och nu är det alltså Adam Johansson från Expressen, numera även TV4, som har börjat kommentera mer och mer hos oss. Det känns som att du är överallt, Adam, men du är fortfarande ung. Du jobbar jämt.
Du är fortfarande ung. Nej, vet du, katten Lars, alltså, jag fyller ju 30 år. Jag har en liten ålderskris faktiskt.
Ja, don't get me started on that age, så att säga.
Men jag ska säga
men,
det
Adam, vad säger du?
Nej, men innan vi drar igång här så måste jag säga att jag är fortfarande lite besviken över att du inte dyker upp på lördag. För jag pratade ju med Svensson, alltså Johan Svensson, a.k.a. Mr. Maddock. Jag vet inte om man behöver säga det nu för tiden 2024. Alla vet vem Svensson på Expressen är. Han ringde ju mig igår eftersom att han ska till Örnsköldsvik på lördag när det är Modo Malmö. Och vi hade ju bestämt en grilldejt då.
Så jag skulle ju iväg och köpa...
Vad sa du?
Och skoterkörning.
Ja, det är dit jag kommer. Jag ska alldeles strax, efter att vi har poddat, så ska jag åka iväg och köpa lite korv och hamburgare och så vidare. Men det Svensson sa till mig då, som gjorde att det, liksom, det kittlade till, det var att han sa: du, ska jag ta med mig vinterkläderna om vi ska ut och köra lite skoter? Så jag har ju förhoppning att Johan Svensson ska sätta sig på min skoter och köra iväg på lördag.
Ja, det måste man ha bildbevis på. Det känns så givet. Nej, jag ska faktiskt klaga på schemaläggarna. Jag är ju skickad upp till Luleå istället för att göra Modo mot Malmö. Jag ska göra Modo Timrå ikväll i slutsamlingsderbyt också. Det blir väl någon form av kompensation. Men bara att se Johan Svensson, a.k.a. världens rikaste 20-åring, som sover till lunch på dagarna och som dessutom då inte känns som kutym på en skoter. Det Nej. Hade ju varit en syn för livet.
Alltså, han sa ju det till mig också. Eller så här, jag ställer frågan: hur många skåningar tror du har suttit på en skoter under deras liv? Och han sa att alltså, det är lätt 75% som aldrig har ens sett en skoter live.
Kan du inte ta han in på någon skogsparti, du vet, det blir lite snett, så han får burka lite grann och så tippa och skotta lösa och köra fast allting.
Jo, vi bor ju hyfsat nära ett mindre berg här. Jag är lite sugen på att vi ska bestiga det tillsammans på en skoter.
Ja, det här måste ju dokumenteras, det hör du ju såklart.
Jag ska sätta på GoPro-kameran.
Du är också här, Adam, för att vi ska snacka hockey. Även om det såklart lockar ju mer att se Johan Svensson på en skoter än att prata om rubriker från Hockey-Sverige. Och jag tycker att vi ska börja med det som hände igår. Du satt framför tv-soffan och såg på Löven mot Djurgården. Och det var ju stora delar av Hockey-Sverige gjorde det också, kändes det som. Men det var ju chockerande. Man läste laguppställningen. Djurgården åker dit med i smått ett halvt juniorlag. Och med tre ordinarie center borta. Jag räknar Norman som center. Han kan ju vara ytter också. Och ändå vinner de. Om vi börjar med det från Djurgården. Vad de åker upp med för förutsättningar till den här matchen.
Ja. Nej, alltså jag är extremt imponerad av Djurgården och hur de har sett ut under Micke Holmqvists ledning. Alltså, jag trodde kanske inte att han skulle få den här effekten på laget som han har fått. Framförallt med tanke på skadorna som du nämner också. Alltså Linus Eriksson, han är första center imorgon igår i toppmöte mot Björklöven. Och, alltså när jag tittar på honom, jag blir så otroligt imponerad av hur han för sig ute på isen. Det ser ut som att han har varit i ligan i 15 år. Alltså, han ligger rätt i banan hela tiden. Han har ett byte till exempel i tredje perioden. Då han är första gubbe upp, smäller på en Björklöven spelare. Sen direkt hem i egen zon. Snappar upp en Björklöven, får att ta pucken av honom, sätter igång spelet. Jag tycker att han... Alltså, jag ska inte säga Noah Östlund vibbar, för Noah Östlund är en större talang. Och Linus Eriksson, vad kan han gå? Kanske en andra, tredje runda nu i sommar. Men jag tycker att han visar prov på att han... på sikt kommer bli en gedigen och riktigt bra svensk tvåvägscenter.
Ja, men 06, vi var inne på det igår också. Det var ju ett genidrag att flytta ut Victor Nilsson på kanten tillsammans med Klasen. Och så har då Linus Eriksson däremellan. Det känns ju som att den kedjan var hur bra som helst.
Ja, och alltså apropå Micke Holmqvist här också. Nu vet jag inte om du håller med mig, men jag skrev det till Sanne och Svensson igår. Kul, Sanne och Svensson. Att jag tycker att Micke Holmqvist, han utstrålar ett storfallos lugn i studion. Jag vet inte om man får säga könsorden på podden. Nej, men alltså, han står där, jag tycker han känns liksom självsäker. Han har ett sätt att svara på frågorna som... jag tycker att man får ett förtroende från honom som ledare för Djurgården. Och sen en liten detalj som jag vill lyfta fram här också, Lars. Det är att såg du smilet till Fredrik när han ombads att svara på vad han tycker om matchstraffet?
Ja, jag såg det.
Alltså jag tycker det säger väldigt mycket, för att han är ju slipad utåt sett och så här. Men ja, domarna tog säkert rätt beslut och så vidare. Och sen så ler han lite mot Fredrik. Och det är ju en direkt signal ut mot alla djurgårdar också. Som sitter där och liksom bubblar av frustration. Hur kan de ta matchstraffet på Klasen? Där visar ju Micke Holmqvist att han kan hantera det mediala spelet också. Och att han förstår alla djurgårdar som känner exakt samma sak som han gjorde på bänken när de tog det matchstraffet.
Ja, jag tycker att man ska bryta ner tre saker från just den där händelsescenariot som var just innan där i matchen. Det första var ju sex man på isen. Alla ser att det blev fel. För jag menar, jag har inte pratat med domarna själv, men jag kan ju tänka mig att de är rätt ångerfulla. Att det där blev fel. Liksom, det blev, han var säker på sin sak när han pekade på den. Jag tror att i princip alla är överens om att den är fel. Men efter det att Mikael Holmqvist då tar timeouten tycker jag är så sjukt imponerande. Att han inser direkt att här kommer vi att bubbla över. Ska vi hålla en tremålsledning som nu då blev två? Direkt efter målet tar han ju den där timeouten, lugnar ner det hela. Och jag vill inte säga att det är helt matchavgörande, men jag tror att det var ett väldigt smart grepp att ta den timeouten då.
Ja, absolut. Sen måste jag säga det också att domarna inte kan... förstå Miles Powells intention mer än det här crosschecking. Alltså jag tycker det är så uppenbart på reprisbilden också att han söker ju upp Klasen för att få den där konfrontationen, att det ska bli en eftersläng och en utvisning. Alltså 9 gånger av 10 på en hockeymatch så faller man inte till isen på det där sättet. Jag tror inte ens att klubban, nu ska jag inte säga allt för mycket, det kan mycket väl vara som så att det är ett blåmärke på vaden där på Powell. Men han har ju ett litet smile där också, märker
han,
man.
Han hånflinar ju när han får slaget.
Ja, exakt. Alltså nu fick jag Klasen precis dit jag ville ha honom. Och de har ju precis gjort ett powerplay-mål också. Och är liksom på väg kanske äta i kapp där och eventuellt kunna kvittera också. Så att Miles Powell, det var ju precis det där han siktade på.
Jag vidhåller att till och med, för det kunde jag läsa till mig till, att även de mest die-harda Löven-fansen tyckte till och med att den var fjantig.
Ja, nej, det där ska inte vara ett matcha, för det är bra att det inte gick vidare till disciplinnämnden och blir en avstängning här också.
Ja, vi får, vad sa du, ta det en gång till, jag hörde det dåligt där.
Det är ju bra också att det här inte gick vidare till disciplinnämnden och att det inte blir en avstängning av det.
Nej, det hade ju däremot kunnat avgöra matchen och det hade ju varit ett tråkigt utfall om det då först sex man och sen den där utvisningen. Det känns som att visst, att han får inte hugga med klubban så, ge en tvåa, kvittar den, då är det väl lika bra. Men jag vidhåller ju att den crosschecking Miles Powell sätter är ju, jag menar, ta den på rebenen, där har du inte jättemycket skydd som hockeyspelare. Beror ju lite grann vad du har på för skydd såklart. Men det känns ju inte som en Klasen åker runt med rust.
Nej, men alltså, ta den mellan handsken och armbågsskyddet också. Då kan det ju vara ett brutet ben där också, om man trycker crosschecken tillräckligt hårt. Nu vet jag inte hur mycket kraft det är i den där från Powell egentligen. Men alltså, jag måste säga det också om matchen i stort här. Jag tycker första perioden, den är lite symptomatisk för Björklövens del. Alltså hur det har sett ut under säsongen. Alltså, de eldar på, de trycker på offensivt sätt, de gör sina mål. Och sen är det några individuella misstag och ett totalt ofattbart svagt försvarsspel. Alltså jag förstår att Stråle kokar i studion efteråt och börjar prata om juniormisstag och så vidare. Och det är bara att hålla med dem. Alltså det är backar som stöter när de ska falla. Det är forward som räknar helt fel i hemgångarna. Och sen är det flera gånger när det är två, tre Lövenspelare som direkt går mot pöktförande spelare i Djurgården. Och sen tappar de markeringsspelet fullständigt framför mål. Jag förstår faktiskt inte hur det kan se ut så hos ett lag som har så många allsvenska matcher totalt sett tillsammans. Alltså det här är ju ett av de mest beprövade lagen i hela serien faktiskt.
Med mest rutin i ligan definitivt. Och jag menar, man såg ju dessutom, det var ju på det där målet som Victor Nilsson gjorde, hans andra. Det är Daniel Rahimi som tjuvar och ska gå bakom mål. Det är ju helt obegripligt. Men det här måste ju liksom falla tillbaka på någon form av stress, liksom att man vill så mycket framåt. Vissa av misstagen är ju det, att man liksom helt enkelt gör misstag. Men det måste ju landa i någon form av iver till att få till det där förlösande framåt. Men det har ju, som du är inne på, för jag vet inte hur många gånger Fredrik Söderström har varit inne på det här, att de spelar för naiv ishockey. Och läser man den här laguppställningen i Björklöven, alltså, lyssna på det här, Adam. Om jag bara läser upp namnen, alla kan ju de här namnen. Om vi tar dem som spelar i Björklövens av 12 forwards. Fortier, Mustonen, Wiklund, Dover Nilsson, Weigel, Schilke, Pooley, Powell, Mayer, Sjögren, Possler, Olofsson. Hur många av dem är defensivt skickliga?
Ja, det är väldigt bra fråga.
Det är väl kanske Possler, Sjögren i stunder, inte jämnt. Möjligtvis Weigel ibland och Joel Mustonen och Wiklund då och då. Men resten är ju full glas framåtspelare. Det är ju folk som är rena offensiva spelare.
Ja, jag håller med Lars. Och vet du, jag saknar hos Björklöven och det har jag gjort under ganska många säsonger. Det är en identitetskedja. Alltså som Freddan, Wiklund och Selin var under två säsonger. De var ju fantastiskt bra om det var 1920 eller 2021 där. Jag tycker inte att de tränare som har varit i Löven därefter, alltså med Wallson och Stråle, har hittat den riktigt. Nu skulle det ju vara Fortier, Mustonen, Wiklund och visst, stundtals absolut. Men jag tycker att så här, det finns inte en Lundberg-kedja till exempel som i Växjö. Jörgen Jönsson startar ju alltid med den fjärde kedjan i varenda period när det ska försvaras ledningar och så vidare. Det ser jag inte riktigt i Björklöven i dagsläget.
Nej, och till råga på det så är ju Fredrik Andersson fortsatt lagkapten. Han spelade 22 sekunder igår fram till det att till andra perioden. Ja. Hur ska man kunna vara lagkapten och spela 22 sekunder?
Ja, men samtidigt, jag måste försvara Stråle där. Alltså jag högaktar Freddan verkligen.
Det gör jag också, verkligen. Ja, men som det är fortfarande problematiskt mot de andra grupperingarna.
Ja, jag förstår det, men alltså, som sagt, jag gillar honom som kapten skarpt, även som människa, men han är många år förbi sin peak. Alltså, tittar man kvalitativt sett så det är klart att Powell, Weigel, Mustonen och Olofsson, de andra centren, går före honom. Även fast jag tycker att Björklöven den här säsongen har en faktiskt ganska en svag centersida om man jämför med de andra topplagen. Alltså skulle du ta, visst, Miles Powell, han är supervass offensivt sett, men de andra har ju inte sina bästa säsonger i karriären just nu 23-24. Alltså Jakob Olofsson, vad sa du i sändningen igår? Det var första poängen på 31 matcher.
31 matcher utan poäng. Nu var han förvisso väldigt bra igår och gjorde ju 1+1. men 31 matcher utan poäng, det säger ju lite grann om självförtroende som finns igen då.
Ja, alltså jag minns när Thomas Montén tog ut honom till JVM-truppen för några säsonger sedan och sa att ja, på sikt kommer det här vara en av de ledande svenska centrarna i NHL. Det är faktiskt tråkigt hur den karriärsutvecklingen har sett ut under de senaste åren, att han är uppsatt som fjärde center i ett allsvenskt lag 2024.
Och då ska jag säga det om Jakob Olofsson. Jag tränade på ett gym i somras och träffade, jag bor i Umeå, så jag träffade Jakob Olofsson väldigt många gånger där. Jag pratade med honom någon enstaka gång. Men han var verkligen där och körde stenhårt, så jag trodde att han liksom hade fått poletten att falla ner. Att liksom, nu måste jag träna, jag kan inte leva på den här talangen. Måste göra det där extra. Så jag trodde att han skulle ha ett år som skulle gå uppåt. Jag trodde han skulle få en form av revansch i sin karriär. Istället har han ju en av de tyngre karriärerna, säsongerna i sin karriär.
Alltså du nämnde ju forwardsidan här i Björklöven. Mm. Jag tycker det är rätt spännande att jämföra Björklövens backsida mot Djurgårdens igår. Alltså om man ska snacka stockholmarna här då. Andersson, Johansson, första par. Ytterell, Karlsson, Hammarlund, Egnell och Bergström. Du har ju tre direkt offensivt viktare backar i Johansson, Andersson, Ytterell. Du skulle kunna argumentera för att Karlsson är en bättre offensiv back än defensiv också. Och ändå så ser det så pass mycket bättre ut i Djurgårdens defensiva spel än hos Björklöven. Och det måste man ju härleda till vad Micke Holmqvist och Andersson har gjort sedan de tog över i höstas.
Ja, men såklart är det ju extremt imponerande, och jag menar, jämför man namn för namn Djurgårdens backsida med Björklövens backsida, om man bara rent ska gå på namnen, så ska det ju vara en utklassningsseger för Björklöven på namn. Och sen ska vi säga att Pontus Johansson, det var väl sista matchen nu också innan han åker tillbaka till Frölunda. Hammarlund förra säsongen i Division 1, och har Degnells och Bergström som är juniorer. Kevin Karlsson har ju förvisso fått en revansch, men han var ju stora delar av säsongen i fjol rejält i frysboxen. Och Axel Andersson har ju haft skadebekymmer efter den där, och plus då avstängningen som han satt i crosscheckingen på Kilke i den första omgången i år. Men med det sagt så, jag menar, Carl-Johan Lerby, Brandon Manning, Linus Kronholm, Daniel Rahimi, Jesper Lindgren, Mattias Närstebö och Kim Johansson ska ju vara en stabilare backsida än vad Djurgården är. Men ändå så är det ju Djurgården som är det laget som ser stabilt ut igår.
Ja, jag håller med, 100%. Jag har två andra tankar från den här matchen som jag skulle vilja dra med dig.
Yes, kör.
Alltså man pratar ju ofta om att Hockeyallsvenskan, det är ju en utvecklingsliga, och det är ju där talangerna får ta sina första skär som seniorspelare, och vad fantastiskt det är att se hur de tar för sig och så vidare. Och absolut, det är ju många i Djurgården som gör det med, ja, med Eriksson har vi redan hyllat, och Minifimpen eller vad han har fått för smeknamn här. Men det är ju ändå anmärkningsvärt när man tittar på de bästa spelarna i Hockeyallsvenskan den här säsongen, Lars. Det är ju gamla gubbar. Framförallt de bästa ytterforwards. Jag listade några här. Mix Indrasis, 33. Linus Widell, 39. Mackan Eriksson, 39. Konstantin Komarek, 32. Rickard Gynge, 37. Linus Klasen, 38. Anton Rödin, 34. Jag skulle säga att det är de ytterforwards förutom Jakob Packa som jag tycker har varit bäst den här säsongen. Och att alla de är en bra bit över 30-strecket. Jag tycker inte att det är speciellt vanligt förekommande i Hockeyallsvenskan. Så den här säsongen sticker ut i den bemärkelsen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja, men en intressant spaning, och jag tror att man kan härleda den till att det är de spelarna som har flyttat hem, ett alternativ. Alternativ två, att det är de som har råd att lägga pengar på sådana som inte är på väg uppåt i karriären, medan en SHL-klubb kanske mer ser att ja, de har inte fått den rollen i det här laget. Det säger lite grann om kanske att toppen i Hockeyallsvenskan har pengar att kunna rekrytera sådana spelare. Att ha Daniel Brodin dyr, Marcus Kryger dyr, för att de är hemvändare och har dem liksom som någon form av nav. För de har råd, de här toppklubbarna har det. Medan för fem år sedan så hade inte klubbarna råd och det var inte de ekonomierna. Och visst, det har ju varit nere stora klubbar i Hockeyallsvenskan, men det kanske inte alls på den digniteten vi har haft de senaste tre åren.
Nej, och alltså, det här är ju ett yttre steg utifrån den här diskussionen med att det är de bästa spelarna i ligan just nu är så pass gamla. Jag tycker också att det är ett relativt svagt guldgallrenår. Ja. Visst, du har ju de där tre killarna i Mora. De har ju kommit väldigt starkt på slutet, men jag tyckte inte att de inledde den här hockeyallsvenska säsongen speciellt förtroendeingivande. Och visst, Brandsäck Nygård är kanske favorit till att ta hem det, men Västerheim tvåa, och jämför med de två med tidigare vinnare av guldgallret, så tycker jag ändå att det är ett steg ner. I fjol var det exempel Carl Lindbom, men du hade Noah Östlund, du hade Jonathan Läckremäke, du hade Liam Ögren och säkert någon annan som jag glömmer nu. Så att det är ett något svagare guldgallren år också.
Ja, men det tycker jag definitivt. Alltså, det är ju bara att se på konkurrensen. Det är väl Theo Lindstein och några till liksom som faller in på det där juniorblocket. Men det är ju inte jättemånga. Men Elias Pettersson har inte varit så dominant i Västerås, minst sagt.
Hannes Hellberg kanske?
Ja, Hannes Hellberg har ju varit bra. Men även om du säger Hannes Hellberg, det är inte så att jag bara, ja, han måste ju vinna. Så att det är ju, Carl Lindbom var ju i princip... alla röstade på Carl Lindbom, alla röstade på Emil André, alla röstade på Samuel Ersson, och Kalle Klang var väl året däremellan. Jag tror att jag har delat ut det fem år i rad nu, och jag tror att det är de fyra.
Vem Mattias Norlinder va?
Ja, men det är de som har stuckit ut, och alla har ju varit i princip helt enig jury.
Ja, intressant det du säger där. Det har varit målvaktstungt på den trofén.
Ersson, Klang, Lindbom senaste fyra, tre av de fyra senaste åren målvakter.
Ja, Mattias Norlinder klämde väl in sig där emellan.
Just det, Norlinder har du där också. Ja. Vem är det mer? Jag delade ut en till, tror jag. Ja, skitsam. Men det har varit målvaktstungt, verkligen.
Då var det mer för länge, Lars.
Ja, jag vet. Det är dags att börja göra något annat.
Sen den andra grejen...
Jag ska snart igen.
Exakt. Den andra grejen jag ville ta från matchen. Jag vet att mina kollegor, Sanni och Svensson, återigen, har varit inne på deras podd, men... Så här, ska Djurgården ta steget upp till SHL den här säsongen? Mm. Tror du att de kan göra det med målvaktsparet Andrén Hävelid? Alltså, jag var ju på plats under JVM i Göteborg, och Hugo Hävelid var ju fantastiskt bra förutom i finalen mot USA. Men jag tycker att han inte liksom framstår lika självsäker och har samma pondus som han har haft i landslagströjan som han har i Djurgården den här säsongen. Och Victor Andrén, visst, han har varvat några fantastiska insatser här under säsongen, men jag tycker inte att han kanske haft en jämnhet som man behöver för att kunna vara bra i ett slutspel över en och en halv månad.
Nej, jag håller med. Jag tycker att Victor Andrén, alltså, det är så svårt att avfärda liksom Victor Andrén med tanke på att han har gjort det. Han gjorde det i ett Växjö som var ju dopat bra med Elias Pettersson. Då vann ju under finalserien med 21. Han räddade alltså 99 av 100 skott under den finalserien, vilket är ju helt sinnessjukt.
Men alltså, Lars...
Men, nej, jag håller med i tesen. Men jag tror att Djurgården får gå in och köra med Hävelid och Andrén ändå. För jag tror inte att de kan brottas med de andra som letar målvakt. Södertälje kan de förvisso buda över, men Brynäs letar ju också en målvakt som bekant. Och så himla många målvakter som är bättre än Victor Andrén kommer inte komma ut på marknaden.
Nej, alltså så här, Victor Andrén, han har varit en bra allsvensk målvakt i Almtuna många år och visat det stundtals i Djurgården. Men jag skulle faktiskt, med all respekt för Victor Andrén, skulle jag vilja ta ner hans insats i slutspelet 2018. För det Växjölaget, Skellefteå 13-14, Färjestad 0-2. Det är de bästa svenska lagen i modern tid, skulle jag vilja säga, som har tagit guld.
Och så Växjö, vad var det?
Växjö 2018, Skellefteå 13-14 och Färjestad 0-2.
Mm. Nej, jag håller med. Det är helt villig om att hålla med. De tre, hade jag gjort en lista, 0-2 liksom, det minns jag inte tillräckligt bra. Men ska jag göra en lista på de fem bästa lagen i alla fall under 2000-talet. Om man sträcker sig tillbaka till 90 och början där innan, liksom innan folk drog till NHL på samma sätt. Det är svårt att jämföra, men definitivt. Alltså Växjö 18, Skellefteå 13-14, ja, och Färjestad. Ja, nej, men det köper jag. Vi hade ju, det fanns ju några lag till där man väl slänga in. När vi går runt millennieskiftet med Sedinbröderna där, att de inte vann mot Brynäs det året. Det var ju ett rätt bra lag också. Men kanske inte på den här digniteten.
Nej, alltså säg att Modo hade tagit guldet när de slutade etta i grundserien. De tog över 100 poäng då, en bra bit över. Det var ju en otroligt imponerande grundserieinsats då. Men hade de vunnit det året, då hade jag kanske kunnat klämt in dem på en topp 5-lista, absolut. Men nu blir de ju diskvalificerade eftersom att de inte nådde till den där sista stationen.
Nej, jag håller med. Men som du säger, men frågan, vi kommer att komma in på det när vi går vidare här. För jag tänkte att vi ska gå över till Brynäs. Summa summarum från Björklöven mot Djurgården. Ett, Björklövens problem på målvaktssida, nej, på försvarsspelet. Om de inte reder ut det så kommer de ha rejäla problem. Och det är på riktigt så att de måste liksom lösa det snart. För även om jag vidhåller än idag att Viktor Stråle är inte problemet. Det här är ett fel. Det är ett för offensivt byggt lag med spelare som inte klarar av avvägningarna just nu. Innan vi lämnar, vad säger du om tesen som Fredrik Söderström hade? Att nu Per Kente måste kliva in här. Sparka någon. Alltså skicka bort Nikolaj Mayer eller någonting. Så här, ni får ta han. Nu har jag bara Mayer som ett exempel. De hade lika gärna kunnat skicka iväg någon annan som inte funkar just nu. Så att han skulle skicka Miles Powell. Det låter ju helt vansinnigt att skicka på hängliga ledare. Men för att ta in någonting med stabilitet. Om man kan hitta en center som kan både göra det offensiva men även det defensiva.
Ja, men var hittar du den spelaren i slutet av januari, någon vecka innan deadline? Det är ju i princip hopplöst på en ganska död marknad. Alltså jag förstår ju Fredriks resonemang där till 100%, men det man brukar göra i ett sånt här läge då, det är att kicka huvudtränaren. Och jag menar, säg att Stråle skulle förlora, eller Björklund skulle förlora nu på fredag och fortsätta vara så hemmasvag som han varit. Vad hade ni statistik på? Det är 10:e sämsta hemmalaget. Och det är inte ett Björklöven som jag känner igen. Alltså varenda gång jag har varit i Umeå senaste åren, då har jag så här, men jag räknar med en Björklöven seger nu, för de är så pass bra på hemmais. Så att jag tror att det första som ligger till hands är att det blir någon spelrekrytering. Där skulle jag faktiskt vilja slänga fram John Dahlström som ett alternativ för Kente. Han värvade ju honom till Oskarshamn. Dahlström var jättebra när de tog i klivet upp i SHL under Kentes ledning, Håkan Åhlunds ledning då. Jag tror att han skulle kunna komma in här och göra ett bra jobb i en fjärde, tredje kedja. Lite boxplay-minuter kanske, och även kunna ingå i ett andra PP. Han har ju faktiskt gjort 16 baljor i SHL en säsong. Sen var det väl en liten one-hit, one-wonder över det faktiskt.
Men vägrar han hockeyallsvenskan? Är det därför han inte går dit? För han lär ju haft anbud, eller?
Ja, Brynäs har väl varit där och ryckt lite i honom också, tror jag.
AIK också har det.
Ja, så att det är några klubbar som följer honom. Men nu verkar det ju som så att han ska avsluta säsongen i hockeyallsvenskan eftersom att det inte finns något alternativ för honom i SHL. Och med tanke på den connection som finns där, Kente, Dahlström och Oskarshamn, så undrar jag inte om den gode Per tittar lite ner mot Småland, om nu Dahlström är kvar där i Oskarshamn. Jag vet inte om han utgår från någon annan ort nu när han inte har spelat med dem under säsongen.
Ja, men med tanke på vad som finns på marknaden så känns det ju som att det är det de får ta. Jag tror ju att Per Kente står och ringer ganska frenetiskt till Axel Ottosson och säger det att du, när ni missar den där slutspelsplatsen, att nu är det dags, vi behöver en center här till våran andra kedja. Kan du tänka dig att ta den?
Men så här då, du som är, jag har ju sagt det flera gånger och även i podden Hockeypuls, att du är Hockeyallsvenskans stora affischnamn.
Det kan jag tycka att ta i, men...
Nej, men så här, och nu drar jag till sin spets kanske, men Carl Helmersson, Viktor Stråle, vem behåller jobbet längst?
Ja, då tror jag faktiskt Viktor Stråle. För jag tror att Carl Helmersson, där är det en förlust från att han ryker. Stråle har ju kontrakt till 2026. Jag tror att det räddar honom också lite grann. Plus att jag tror att man kan ju ändå se liksom där att problemet... Visst, det är ju hans ansvar att få till det här. Och det är jag helt enig på. Men jag tycker att det skickar ruggigt dåliga signaler. Nick Schilke och Scott Pooley står liksom och skrattar och flabbar när man förlorar en sån där match. Jag tycker att det skickar ruggigt fel signaler. Att de liksom ser ut att ta så pass lätt på det. Och sen om de inte gör det inåt mot gruppen och sådär, det har jag ingen aning om. Men jag tycker att det skickar ruggigt märkliga signaler.
Men så här då, Lars. Jag uppfattar ju både Viktor Stråle och Per Kente som analytiskt drivna och statistiskt tunga i hur de ser på ishockey många gånger. Undrar om det kanske har blivit lite för mycket av den varan i Björklöven, att de skulle behöva någon motpol till det i staben. Alltså, nu tänker ju alla såklart på Perra Jonsson, för han blir ju alltid exemplet. Men någon som kanske lugnar ner det här lite grann, för jag håller ju med dig i det du sa tidigare, att det upplevdes stressigt i Björklöven igår. Att man ville lite för mycket. Alltså det kanske behövs en god gubbe just nu, för truppen i sig tycker jag ska leverera bättre än vad den gör just nu. Alltså de är ju på väg mot, jag tror det är 85 eller 86 pinnar i grundserien den här säsongen. Det är den klart sämsta noteringen under sportchef Per Kentes tid i Björklöven. Vilket säger ganska mycket om hur illa ställt det har varit. Visst, man kan hävda att de underliggande siffrorna ser ut som de gör, att de är bra, bla 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 bla. Men vi vet ju alla, det är en klyscha, men det är ju poängen som räknas i slutändan.
Vince Lombardi, han som nu tituleras på Super Bowl-bucklan, den som vinner Super Bowl, han heter Vince Lombardi, den heter Vince Lombardi Trophy. Han sa det att det vore jättekonstigt om vi inte brydde oss om resultaten när vi har en resultattavla. Så att, därför,
ja,
skitsamma hur det ser ut. Men nu tycker jag att vi har pratat tillräckligt om Björklöven och Djurgården. Men det är ju helt klart att Djurgården imponerade att åka och vinna. Men Björklövens problem, de står kvar. Jag tänker att vi ska ta oss till Gävle. Och målvaktsfrågan, där är ju fortfarande levande. Vad tänker du om den situationen? Vi ska ju säga det att Damian Klara har ju alltså vunnit lika många matcher som Jona Voutilainen, som har stått dessutom fler matcher. Så Damian Klara har ju ändå gjort det väldigt bra. Men han har ju själv nu också gått ut och sagt att jag behöver konkurrens.
Ja, helt klart. Sen tycker jag att de två statistiska kolumnerna, alltså antal vunna matcher och antal insläppta mål per match för målvakter, jag tycker inte att man ska gå allt för hårt på dem, utan då är det andra statistiska kolumner som är bättre, alltså typ räddningsprocent och räddare skott i skottsektorn och så vidare. Men jag förstår vad du menar. Och Damian Klara, han har varit jättebra senaste månaderna här, men jag har ju skrivit det här på Expressen flera gånger att Brynäs, de måste värva, och det borde de ha gjort i höstas redan, tycker jag. För ser man till de lag som har gått upp i SHL från Hockeyallsvenskan de senaste 20 åren, så har det bara hänt en gång att ett lag har haft en 18-19-åring i mål. Och det var Jonas Enroth i mitten av 00-talet när SSK tog klivet upp. Så han behöver konkurrens, han behöver någon som kan ligan. Och där har jag faktiskt ett förslag till sportchef Johan Alsén.
Vi har ju launchat två förslag tidigare här under podden senaste veckorna. Vi har ju både Joe Canera, och innan så sa jag att även, till och med att de ska ta David Rautio när Lassinantti blir hel.
Ja, jag hörde det, men jag tänker andra banor här. Nu vill jag inte föregå någonting i programmet, men varför inte ringa Torsten Yngvesson i Bickalskoga och fråga så här, okej. Ja, men ni har gått bra på slutet, absolut. Men ni kommer inte ha någonting med SHL att göra ändå när slutspelet startar. Vad säger ni om att chippa iväg Marcus Hellgren Smed till oss? Ni får en ganska bra peng i utbyte. Alltså Hellgren Smed har varit en av de bästa målvakterna i Hockeyallsvenskan de senaste 2 åren, skulle jag vilja säga. Han kan allsvenskan, han skulle kunna vara en 1A-1B-lösning i Brynäs just nu. Kunna avlasta Klara. Och sen får man se vilken av målvakterna som är bäst för dagen i ett slutspel. Det skulle ändå kunna vara ett bra alternativ för dem om de inte hittar något på den öppna marknaden eller kan ta något från SHL.
Det är ingen dum idé, Adam. Ska jag understryka den idén, så är det ju två saker som ska adderas till den teorin. Ett, Bikalskoga har ont om pengar. Det har ju varit fakta. Den andra, de har kontrollår. De måste ha en extra miljon på sista raden i bokslutet. Och låt säga att de står där den 14 februari och ser så här att den här miljonen saknas. Då kan Brynäs betala den miljonen för Marcus Hellgrens med.
Ja, och jag säger inte att han ska vara en frälsare och att han givet blir en liksom Johan Holmqvist Brynäs hjälte. Men jag tror absolut att han skulle kunna hjälpa Klara och pusha honom ännu mer. Kanske att man kommer gå in i slutspel med Klara som första målvakt. Men ser man till de senaste åren, bara kika lite snabbt på hans siffror. Alltså från 2021 och framåt så är det kanske en topp 3, topp 5 målvakt i Hockeyallsvenskan totalt sett.
Jag tycker att det är ett rimligt förslag. Karlskoga-fansen kommer ju aldrig att köpa det, men om man går ut och kommunicerar det att vi räknar inte med att kunna nå SHL, vi lånar ut Hellgren Smed i 3 månader och får, ja, men för det ska de ju ha minst 500 000 för att ens fundera på det.
Ja, vad var det? SSK...
Miles Powell var det 700 000 någonstans snackas det om när han gick till HV71 från Västervik.
Ja, och Golovkovs i fjol som köptes loss av SSK från Almtuna innan deadline, jag tror att det var 250 000. Så, men någonstans däremellan då, mellan 250 och 700 000. För Helgen Smed, han har ju kontrakt över 24-25, så det är klart att BIK Karlskoga vill ha honom i mål nästa säsong. Men jag håller med dig där. 3 månaders utlåning till 1 maj, det är väl inte en dum lösning för de två parterna.
Nej, men jag tycker att det är ett intressant alternativ. Och som säkerligen Johan Alsén har lärt sig nu, att nu gäller det liksom att försöka hitta kreativa lösningar för att låsa upp en marknad som där nyckeln har gått av i låset och svetsat fast, så får man ju då ta till en kofot och bända sig in med en målvakt. För att nu är det är ju på riktigt nu, jag ska inte säga att det brinner i knutarna, men vi har 3 veckor, sen är det deadline.
Ja, nej, så det måste ju hända någonting helt klart från det hållet.
Ja, och nu dessutom då för Brynäs. Nu, Brynäs leder ju Hockeyallsvenskan med så pass god marginal. De har ju 12 poäng igår. Nu är det någon poäng mindre, tror jag. Men intressant, Wessel skadad. Det är 9 poäng nu. Wessel är skadad, borta 4 veckor minst. Och Keller ännu inte riktigt tillbaka. Men det har man ju råd med nu i Brynäs. Det känns ju som att de inte riktigt, där borde inte skon stå och gå och klämma liksom.
Nej, och de ska ju absolut inte stressa tillbaka de spelarna på något sätt, utan den där truppen kommer kunna lösa första platsen i grundserien helt klart och ha hemmaplans fördel i slutspel och få välja motståndare. Alltså vi vet ju det, Lars, de senaste 2 säsongerna, vilken enorm fördel det har varit med HV71 och Modo. Framförallt att man får dem det näst bästa och det tredje bästa laget troligtvis i den andra semifinalen, som får liksom puckla på varandra och så är de mörbultade där till finalspelet. Det har ju varit liksom ett lyckat koncept för det första sidare laget i slutspelet varje år.
Bara för att understryka det då, det var ju Fredrik Söderström som sa det, att vad händer när 2 tigrar slåss? Jo, en dör och den andra är rejält skadad. Vad hände med Djurgården när de kom in i finalserien i fjol? Jo, de kommer dit utan Carl Lindbom men med skadad Marcus Kryger. Det är jag säger ingenting emot Modo, men det kan ha varit skillnaden. En hel Kryger, en hel Carl Lindbom, så pass små marginaler är en sån här finalserie. Jag säger inte att den skulle ha ett annat utfall. Men jag säger att det var det som skedde, att Djurgården kom med sina två viktigaste spelare skadade till finalen.
Ja, och backar vi bandet till 2022-finalen med HV71 Björklöven där, då tycker jag att Björklöven är bättre i 5-5 trots att de har enormt många skador. Fredrik Andersson är nere på backplats. Det är även
Rahimi spelar med en halv axel, såg det ut som.
Ja, Gerard också nere som back i det finalspelet. Hade man plockat bort special teams från den serien och att Björklöven hade haft full trupp, alltså, ja, då hade det lätt kunnat bli 7 matcher, för Björklöven pressade dem ordentligt då.
En annan skada som ju sticker ut i Hockeyallsvenskan nu, det är ju Linus Widell. Jag tänkte vi ska prata lite grann om Södertäljes målvaktssituation där också, som är minst sagt intressant. Men först och främst Widell. Det som gjorde mig orolig när Linus Widell blev skadad, det var ju den första grejen, är ju att Widell blir skadad ungefär samma tid i fjol. Det var lite senare, tror jag, i den matchen mot Modo och Theodor Niederbach-duellen som vi minns. Men då fick ju han... Det lät runt omkring som att Linus Widell kanske kunde spela tidigare än vad han faktiskt gjorde. Men kom ju aldrig tillbaka. Och nu är jag då orolig för Södertäljes vägnar, att om Linus Widell liksom kanske blir hel, men att han själv inte känner att han riktigt är 100 är det, då kanske det är Linus Widell som kommer in och funderar lite grann när han ska spela och kanske inte ens kommer tillbaka tillräckligt snabbt. Jag menar, går Södertälje in i ett slutspel utan Linus Widell? Det är ju som att Djurgården kommer dit utan Kryger, Björklöven utan Voutilainen och Brynäs utan Johan Larsson och Anton Redin i princip.
Ja, absolut. Utan Linus Widell och en vettig första målvakt, då ser jag ju att Södertäljes tak i ett slutspel, det är ju en semifinalplats. Linus Widell, hel, i toppform, kanske att man får in en ny center, vi får se om det blir Hampus Halestam, att man tar in honom från Almtuna redan nu, och att man kanske kan använda sig av Olle Eriksson Ek i ett slutspel om han kommer loss ifrån Modo. Alltså då räknar jag inte bort Södertälje från att eventuellt kunna ta sig hela vägen till en final faktiskt. Men det är ju mycket om och men kring det.
Men det är mycket om och men. Och Adam, nu är det alltså Olle Eriksson Ek som är första målvakt i Södertälje. Det är ju ett lån som för mig... Jag skulle jättegärna prata med Emil Görsson hur man har tänkt där. För jag menar, det är klart som tusan att Claes Endre och Thomas Scholl funderar så här. Varför ska vi låna in han i 2 matcher?
Ja, alltså jag tror att man gör det för att man ser ett scenario där Modo landar in på en ingenmanslandsplats och att deras säsong är slut i början, mitten av mars innan det allsvenska slutspelet startar. Och skulle det hända, då kan man ju faktiskt plocka ner Olle Eriksson Ek då och kunna ha honom i sin målvaktsuppsättning under hela slutspelet. Så jag tror att man ville se honom lite grann, känna och klämma lite grann och se okej, hur hög kaliber är egentligen på Olle Eriksson Ek utifrån ett allsvenskt sammanhang. Så jag tror ändå att det var ett spel ifrån Georgsson för att eventuellt kunna använda honom om en dryg två månader när slutspelet startar.
Det gäller ju att vara slug där, för det är ju tajt mellan alla de här lagen med Örebro, Rögle, Modo, Malmö och HV71 och Oskarshamn. Det blir intressant att se vem som vågar ringa till Björn i Malmö och säga du, om Werner eller Marmelind inte behöver lira någon mer efter den 9 mars. Skulle ni kunna tänka er? För det är klart att Daniel Marmelind, tänkte om Brynäs skulle komma på den då? Tänkte Daniel Marmelind in i Brynäs, då skulle jag säga att då kommer de andra lagen att få det tufft.
Det är en intressant tanke. Det var väl det Björklöven gjorde, var det förra säsongen med Adam Werner. Och plockade in honom trots att de hade ett helt okej eller bra målvaktsspel då med Voutilainen.
Alltså, Myrenberg i fjol då hade Adam Åhman i HV, stod ju den sjunde finalen, den sjätte finalen mot Björklöven.
Ja, skillnaden här är ju att det har varit tydliga andra målvakter i SHL. Varför skulle ett Redhawks låna ut sin bästa målvakt, sin första målvakt, och eventuellt riskera att han åker på en skada inför nästa säsong?
Nej, det kommer jag inte göra. Men det går ju att låna honom och att han spelar efter den 9 mars om han inte spelar.
Jo, men då tänker jag så här. Vill man utsätta Marmelind för den risken att han åker på en skada i ett allsvenskt slutspel och att han kanske blir borta en längre bit av SHL-säsongen nästa
Nej,
år?
Nej, det så kanske det är. Och det är därför så tänker jag att folk inte hör av sig till Örebro för att fråga om Jonas Enroth. Men däremot kanske de frågar om Jonas Arntzen, om de mot förmodan nu ska hamna i ingenmansland, vilket jag inte tror.
Ja, där tänker jag på Fredrik Dickov. Alltså, hur fantastiskt bra han var i Kristianstad för 2 säsonger sedan. HV71, tänk att de tar sig upp på 11:e eller 12:e plats. Då tror jag absolut att han skulle kunna bli utlånad till ett allsvenskt lag.
Nej, men det är ju garanterat så här Emil Jörsson har tänkt. Att det är Malmö, Modo eller HV71 som undviker den sista negativa kvalplatsen. Och därmed så är det de målvakterna som har potential då att kunna kliva in. Även om jag tycker att den här regeln ska bort så fort som det bara går. För man ska inte kunna låna uppifrån och ner på målvaktssidan. Liksom det blir för utslagsgivande, ska jag hävda. Men, och jag har ju hört också att skulle det vara så att Modo hamnar i ingenmansland, så har jag hört rapporter om att Olle Eriksson Ek är väldigt sugen på att spela ett slutspel.
Ja, och det förstår man också med tanke på att han under de senaste veckorna och månaderna här har ju varit den tydliga andremålvakten. De varvade ju Lehtinen och Eriksson Ek i början av serien, fast Lehtinen stod fler matcher. Men här på slutet så har det bara varit Lehtinen för hela slanten i Öviks-gänget.
Jag gillar att när du är med Adam, för hade vi börjat prata så här lite spekulativt, då hade Fredrik somnat för länge sedan. Han hade fått köra en sån här airhorn i mikrofonen för att kunna vakna till då.
Men det är därför det är roligt att podda, för att man får spekulera fritt.
Ja, men exakt. Jag är helt med dig. Jag tror att folk är där hemma också tycker att det är kul med lite spekulation. En sak som inte längre är spekulation, det är ju rapporterna om... Det är inte bekräftat från HV71 eller från Anton Blomqvist, men Anton Blomqvist kom ut dagen efter derbyt att Anton Blomqvist ska träna HV71 nästa säsong.
Ja, och här ska vi credda Johan Svensson då på Expressen och Jakob Johannesson, de två som
har... Får jag bara säga en sak med det, Adam? Det som Johan har gjort, att han har byggt upp ett sånt renommé att när Johan skriver någonting så är det sant. Vilket gör att det är ingen som ens betvivlar om det är sant när det kommer ut. För det, om Johan har skrivit det, då är det sant.
Ja, precis så. Det var väl det Roger Rönnberg sa någon gång här under säsongen också. Att jag litar...
Sa han exakt det?
Ja, men något åt det hållet. Nu parafraserar jag bara. Men när Mr. Maddox skriver någonting så litar jag på det. Ja, och det är ju helt rätt. Han prickar inte alltid rätt, men jag skulle säga 98% av gångerna så gör han det. Ja. Och Anton Blomqvist till HV. Alltså, jag minns ju den första upptaktsträffen som han hade som huvudtränare för AIK. Då satt jag, Svensson faktiskt, och Johanna Dahlén och poddade i Hockeypuls inför den allsvenska säsongen. Jag sa så här, jag tror att Anton Blomqvist bara blir kvar i det här allsvenska båset en säsong. För sen är det någon SHL-klubb som kommer att chansa på honom. För att han har sån pondus. Jag tycker att han ser självsäker ut i båset. Och sen har han en stor fördel i hur han behärskar engelskan. För jag tror att han bygger upp ett förtroende hos de nordamerikanska spelarna på det sättet han för sig, uttrycker sig. Om man jämför med andra svenska huvudtränare så skulle jag säga att Anton Blomqvist är kanske längst fram när det kommer till att vara dubbelspråkig. Mm. Så det är en stor fördel han har. Och jag tycker det är ett vettigt val här. Visst att jag har stormat i HV71 under de senaste säsongerna, men han får vara assisterande nu till Lindbom. Jag ser inte som omöjligt att Lindbom kanske kör ett eller två år och sedan så lämnar man över ansvaret till Anton Blomqvist och då är han plötsligt en huvudtränare i ett SHL-lag, vilket är hans ambition.
Mm. Ska vi prata om båten när vi ändå är inne på engelskan?
Båten?
Ska vi ta båten som vi sitter i och ror? Jo.
Adam och Lars-båten menar du?
Swedish or English-båten.
Åh, oh, herregud. Oh, nej, det var ju ett hjärnsläpp till Lux. Du vet ju exakt hur jag känner mig.
Ja, man känns ju inte jättesmart när det sker. För de som inte minns då, jag drar min story för att dra din. Jag intervjuade Mattias Rittola under matchen mellan Luleå och Modo. Det här är alltså 2012. Den 28 december 2012.
Har någon berättat för dig, Lars, hur gammal du är?
Nej, jag var för gammal i den här branschen. Men det här var ju dagen innan, någon dag innan nyårsafton. Mina kompisar hade ju tagit och skrivit ut den här löpsedeln och tryckt upp den där och hade med sig på nyårsfesten, vilket var upplyftande. Man märker vad snälla kompisar man har i såna här tider. Många knivar som trycks in, vrids om och så helst lite salt i där också. Men det finns ju en liten förklaring runt det här. Men skitsamma vad det är. Jag tyckte mer bara så här, man får bara så här, dumstruten på, sorry, my bad, det här blev helt galet och sen får man bara leva vidare. Jag tycker så här att om det blir fel ibland, det är mycket roligt att det blir fel ibland. För då kan man ju faktiskt vara lite mänsklig. Det är mycket konstigt att de som aldrig gör fel.
Ja, jag håller med. Och jag har släppt det där. Det var direkt svagt då, men jag skämdes i stunden. Vi ber om ursäkt till Pottergrassen. Men det är klart att jag har koll på att han är dansk. Alltså jag har ju pratat om honom i podden hur många gånger som helst. När han
Adam, vände, det är ingen som har någon form av koll på hockey som betvivlar att du inte vet det.
Nej, men du vet ju hur det är. Nu har ju du kommenterat miljontals många fler matcher än vad jag har gjort. Men precis innan det blir en periodpaus och så har man önskat en spelare, men sen går en annan och gör mål och så känner man, oj, helt plötsligt så har han gjort två baljor och så ändrar man sig i sista stund och så var det Patrick Russell och så, det låter nordamerikanskt, undrar om det är engelskan som gäller här, och så hinner man inte tänka hela varvet runt och så plötsligt så står man där och så har man gjort en Lars Lindberg, yes!
Men, jag vill vidhålla att även Petter Barling på Discovery gjorde det här i nu ska jag slänga Petter under bussen här, men han gjorde det för något år sedan också. Det finns fler som har gjort det, så att
Åke Unger, Leo Komarov,
vi ska kunna ringa, börjar båten sjunka, har vi fler vi kan ringa in att roga, kan jag säga.
Åke Unger, Leo Komarov.
Just ja, Åke Unger. Jag skulle så gärna vilja köra min Åke Unger-låt. Har du hört Alexander Stan, Mr. Saxo Beat?
Ja, absolut.
Nej. Då sjunger jag, yeah. Då låter det som att jag sjunger, Åke Unger, Unger, Åke Unger, Unger.
Alltså nu kommer jag inte höra någonting annat när jag hör den låten framöver.
Jag borde nästan klippa in det här så folk får höra.
Ja.
Jag klipper in det här. Det är otroligt, otroligt. Jag tycker att vi går vidare. Men Anton, det jag vill säga med Anton Blomqvist också, att jag uppenbarligen följt honom rätt nära senaste åren, och jag tycker att det Anton har, att han har en, han är smart i sin kommunikation med hur han styr de stora massorna. Och det hävdar jag är en väldigt viktig egenskap att ha som tränare 2024. Du måste inse att dina ord, som du säger efter en förlust, kan väcka mer avsky, mer irritation och få dig till att få sämre förtroende hos dina fans och dina sponsorer som i slutändan betalar din lön. Och det gäller att vara smart hur man uttalar sig och hur ofta man använder vissa begrepp. Om du refererar till liksom statistik, om du skyller på laget, du skyller på dig själv. Liksom, du måste förstå att liksom ha någon form av fingerspritsgefil där. Och det har Anton. Sen hur han är inne i laget har jag ingen som helst aning om. Men det jag vet är att Anton har ett gott rykte om spelare som pratar om Anton, och det hävdar jag är kanske en största styrka.
Ja, alltså jag tycker att det är talande. Scenerna efter derbyt i söndags. Ser du vad Ingberg Nilsson gör då? Han vänder sig om och kramar om Anton Blomqvist först. Så jag tror att det är en omtyckt
Matthew Mayoni vart ju frisk helt plötsligt och började studsa och hoppa runt för han hörde att det skulle bli fest.
Ja, precis. Och det var ju Blomman som styrde det där också.
Man hade ju velat veta vad den notan gick på om Anton fick ta den.
Ja, den lär inte ha överstigit notan som Boston Bruins hade efter Stanley Cup-serien 2011 mot Vancouver. Alltså, har du sett den bilden?
Nej.
Nej, den måste ni nästan lägga ut på era sociala medier. Alltså, nu minns jag inte summan, men det var hiskeligt mycket dollar som spenderades efter att de vann den Game 7.
Då pratar vi miljoner dollar, eller?
Ja, alltså, absolut. Nu när jag inte vet exakt vad summan är, då drar jag till mig att det var 15 miljoner dollar som spenderades.
Från... Och alltid så säger man ju, nu är det ju NHL förvisso, men då är det dollar-Ragnar. Dollar-Ragnar.
Ja. Men alltså Anton Blomqvist där. Jag är ju
nog om Jönssonliga referenser.
Ja, jag såg inte många av de filmerna faktiskt när jag växte upp, men jag är lite för
ung. Det är ju också det här som säger hur ung du är.
Jag
har inte sett Jönssonligan. Då är du generation efter.
Ja, du vet ju
vad Johan Hedberg.
Ja, men jag måste bara säga det. Du vet ju vad Pelle Hägglund och Jon Hägqvist brukar håna mig för.
Nej.
Den här 90-talsserien som heter Nile City.
Har du sagt det? Har du sagt Nile City?
Ja, på en flygplats. Jag undrar om det var Arlanda kanske. För jag och Jon väntade in flyget, så satt vi och bara pratade om en massa skit. Jag vet inte var vi landade någonstans. Men då frågade jag om han hade sett Nile City någon gång. För jag funderade på att liksom titta i kapp det. Och då Jon bara tittade på mig som ett frågetecken. Vilken serien pratar om?
Det är otroligt roligt. Ja. Men för övrigt, är det någon som vi kan ringa som kan robota själv när det kommer till engelska, så vill vi inte höra några hån från Jon Häggqvist här, för då kommer det ju att flyga saker tillbaka väldigt snabbt.
Hello Northland Derby.
Northland.
Och allt vad han sa.
Undrar, Sourstrooming Derby. Nej, det är faktiskt otroligt. Nile City, den ska jag komma ihåg. Johan Hedberg, nu är han entledigad. Han är ledig, han har ju lön ett år till. Känns inte som han kommer att sitta ledig så länge.
Nej, absolut inte. Gjorde ett bra jobb i Mora, felrekrytering av Örebro. Man kan väl skicka iväg en dos kritik till Hedberg också, som kanske borde ha gjort sin research bättre kring det Örebro-jobbet. Vad sa han i intervjun med er på fyran? Att jag ett möte hade han med Bengt Sen face to face.
Jag tror det var lite naivt från båda håll, om jag ska
säga. Absolut, köper det. Men Hedberg, alltså, han kommer vara attraktiv. Om man tittar till de allsvenska och de SHL-bo som är lediga, så är det inte så många faktiskt, framförallt inte i högsta ligan. Jag funderar ju på Rögle där, vad de kommer göra, om de väntar in Martin Filander från Oskarshamn, om de skulle åka ur. De kanske kikar på Hedberg också, men i allsvenskan så borde det vara en våt dröm för Västerås.
AIK.
AIK, absolut, att ersätta Blomqvist. Men Västerås, vad är det? Drygt 2 timmar Leksand-Västerås. Ja. Det är ändå en helt okej sträcka däremellan, eftersom att han har sin bas i Leksand med familjen och allting. Så, och Örjan Lindmark dessutom assisterande tränare.
Det är ju frågan. Tror du, för som jag kan tänka mig, så tänker jag, Johan och Örjan fungerade väldigt bra ihop. Och jag kan tänka mig att Johan helst hade velat ha med sig Örjan till Örebro. Frågan är, tror du att Johan till och med skulle kunna, för jag vidhåller, jag gillar Carl Helmersson, det är en smart defensiv hockeysmart människa, men han har inte det laget för att spela den hockeyn som han vill spela, och de spelar ju uppenbarligen inte den hockey Västerås, han är någon förlust från att få sparken, och det är liksom ingenting jag unnar Carl, för jag tycker att det är en superduktig hockeytränare, han har någonting, men kanske inte just i det där laget, och frågan är då, tror du att Johan Hedberg skulle kunna tänka sig att ta det då? Tveksam, faktiskt.
Nej, jag tror inte han skulle kliva in i Västeråsbås den här säsongen. För jag menar, vad kan du uträtta i år? Alltså, vad har han att vinna på det egentligen? Det här är ju ett Västerås som kommer att åka ut igen. Bästa möjliga scenario är en kvartsfinal för deras del, skulle jag säga. Om de ens når så långt. Sen, ja visst, Carl Helmersson, jag förstår vad du menar. Och jag tycker också att det är en duktig tränare. Men sett till vad som har hänt i Västerås den här säsongen. Alltså, spelmaterialet är inte så dåligt att det bara är Västervik som ska ha släppt in så många fler mål än vad Västerås har gjort. Jag vet att Östersund och Kalmar ligger på ungefär samma målskillnad ur ett antal insläppta mål perspektiv. Men jag menar, vad är det? 100, nu ska jag säga, 112 insläppta på 35 matcher.
Mm.
Ja. Sen undrar jag lite hur den där tränarstaben, alltså Örjan Lindmark, Karl Helmersson, Niklas Johansson kanske skulle ha adderat, nu har de tre tränare, men han kanske skulle ha adderat något nytt, ett annat element i den. Alltså undrar om de är
lite... De tog upp Erik Karlsson från J20 där.
Ja, men undrar om de är lite för likriktade, alltså att de kanske behöver något helt annat som bryter av där i omklädningsrummet.
Ja, alltså jag ska vara ärlig och säga att jag tyckte inte att Thomas Pannanen var bekymret i fjol heller. Alltså Thomas Pannanen var, han borde ha fått sparken tidigare, och det var ju inte liksom för att Thomas Pannanen bara hade tappat omklädningsrummet och gjort fel, utan det var ju ett lag som var för ojämna. Ett lag med en för dålig kravställan, och man rensade ut en hel del då efter förra säsongen för att få till det bättre. Man tog in den stora ledaren som skulle vara Konstantin Komarik. Jag tycker att han har varit den stora ledaren. Det går inte att begära så mycket mer av Konstantin Komarik i det här laget. Men det är ju ett lag som är, de är för ojämna och för dåliga för att mäta sig med topp 5. Alltså det är topp 4. Jag tycker att det är topp 4, topp 5 där. Västerås är för dåliga för att jämföra med dem. De kan absolut i en match, men om du är bra en match av 12 så räcker inte det. Du måste ju vinna kontinuerligt för att tillhöra toppen. Och det klarar inte Västerås av.
Nej, ska jag vara riktigt elak här, Lars?
Ja, men ibland får man vara lite krass.
Ja, alltså så här, jag har bott i Västerås. Jag gillar stan, jag gillar föreningen, var runt den. Jag har polare där. Men så här, Västerås under de senaste 10 åren, bortsett säsongen 18-19 när de slutade på en tredje plats, det är den mest intetsägande klubben i hela hockeyallsvenskan. Alltså de ligger och skvalpar där i mitten, det händer ingenting, de pratar om att det ska vara en SHL-ambition, att det är 3 år nu som de ska liksom sikta mot att ta steget upp, och så faller det platt varenda gång. Alltså de är lite Örebro i fotbollsallsvenskan för mig faktiskt. Och när de var i fotbollsallsvenskan ska jag säga, när de slutar 8-9 varenda år Örebro där, säsong efter säsong. Nej, Västerås, jag vet inte, det är en... Var tar man det här någonstans egentligen nu i sommar också? Ser man över både tränare och...
Det är intressant. Adam, tänk så här då. Varför vill... Även om Konstantin Komarik har ett kontrakt, varför ska han vilja stanna där? Tror du att det här är den vardagen han vill ha?
Nej, alltså jag ser ju... Nu skrev väl han 2 år, va?
Ja, han har ju ett år till. Men det vet både jag och du att det går att lösa.
Ja, och jag tror ändå att det... Alltså jag har ju funderat på Konstantin Komarik till deadline redan nu. 24.
Jag tänker att Luleå skulle definitivt ta han om de skulle kunna, för de har ju plockat ur den båten gamla Luleå folk tillbaka. Olausson, Rautio. Absolut inte omöjligt att se att Konstantin Komarik avslutar säsongen i Luleå. Är det någon som vill det så är det Konstantin Komarik, för han är Luleå, inte born and raised, men han är raised i alla fall.
Ja, han sa väl det när han lämnade Luleå, att han bara skulle kunna tänka sig att spela för den klubben i SHL.
Annars han är extremt Luleå-passionerad.
Ja, och det gillar man ju såklart. I den här världen av legoknäck där vi lever i så är det ju kul med klubbhjärta. Men jag ser ju ändå att det är många SHL-klubbar som skulle kunna dra nytta av Komarik i det här läget. Alltså ett Malmö, ett Modo, ett Örebro. Alltså lagen som ligger där nere som behöver en offensiv katalysator. Någon som kan
Modo
spela
hade också behövt han.
Ja, någon som kan spela liksom PP och vara drivande i offensiva spel. Så, men det är ju frågan, jag vet att Svensson sa i deras podd att så här, amen, det, Västerås måste sälja av allt de kan. Jag vet inte om man ska liksom ta det så långt, för det finns något löjernes skimmer över det om man skulle liksom helt plötsligt bli... lite som i NHL när lag tankar för att få så bra möjligheter som möjligt i draftlotteriet. Jag vill ju inte att hockeyallsvenskan ska gå åt det hållet. Nu kanske det redan har hänt med Västervik och Almtuna de senaste säsongerna, men det finns ett förlorat anseende i hockeyallsvenskan som liga när klubbar beter sig på det sättet, anser jag.
Framförallt hos fans och supportrar är ju det stora såklart.
Ja, man tappar ju förtroende såklart hos supportrarna och sponsorer. Det håller jag med dig om. Sen kanske man kan vara rak i sin kommunikation och säga att så här, nej, hörni, den här säsongen, vi kommer inte nå vårt mål, och vi har en väg framåt nu som vi ser att okej, till nästa säsong då skulle vi kunna hantera det på det här sättet, vi skulle kunna öka lönebudgeten om vi säljer av. Jag förstår det resonemanget också, men då måste man ju ha den transparensen mellan sponsorer och klubbledning. Jag vet inte om det finns alla gånger i alla klubbar.
Nej. Jag förstår tanken. Jag har väldigt svårt att se att Västerås kommer göra det. Däremot tror jag att... min magkänsla är inte att Västerås kommer göra det. Det tror jag definitivt inte. Det kommer att bli för livat. Liksom. Jag tycker att Västerås har framförallt supportrar för... förtroverigheten mot dem, så tycker jag att det vore vansinne att göra det. Och jag tror inte att det kommer ske heller. Men jag tror definitivt att lag kommer ringa och fråga hur mycket de ska ha för Komarek. Jag kan inte se jättemånga andra i det här laget som kan tänkas åka ut. Men Komarek definitivt. Men det här är också en grej som vi hade tänkt ta vid i den här podden. För det är ju intressant nu, för det börjar komma ju väldigt mycket rapporter. Jag såg Svensson skrev det, att han har den här sillysvepet, eller vad det heter på Expressen.
Sillerummet,
my bad. Jag menar, det är bara att gå och kolla på hur den hockeyallsvenska tabellen ser ut nu. Tingsryd är klara. De tappar inte 13 poäng på 16 matcher. Dessutom har en match mindre spelad än Östersund. Östersund och Västervik kommer kvala, för mig är det helt klart. Och då är ju frågan då, kan... Almtuna, som visst, de kan nå slutspel. Tingsryd kan göra det, men det är 6 poäng. Jag tror att Almtuna och Tingsryd, just med tanke på att de också jobbar efter en ekonomisk verklighet som är att de ska klara sin elitlicens. Karlskoga är samma sak. Jag tror att ringer någon och du får tillräckligt bra bud på spelare som ju är attraktiva under den här tiden, och då tänker jag framförallt på Simon Åkerström, Emil Forslund, Hampus Harlestam, kanske till och med Alexander Ljungkrans står för ett kortsiktigt lån för något lag. Det känns rimligt att de kommer ryka.
Ja, och Jakob Ragnarsson kan vi ju räkna in i Djurgårdens trupp.
Ja, det är han också där.
Resten av säsongen. Jag tänker på William Eriksson till Löven, kanske, för att få in ett annat alternativ på forwardsidan. Alltså, han hade en bra säsong
inte
innan.
Inte för det, men jag tror inte att det är det Björk... William Eriksson är en bra spelare, men jag tror inte det är det som Björklöven behöver. Det är ju i så fall för bredden, liksom, att ha...
Ja. Exakt, jag förstår att William Eriksson ska inte gå in i en topp 2-kedja och leverera för Björklöv. Han är Umeå-grabb, kanske behöver få in lite mer hjärta och passion i den där klubben.
Han är Vännäs-grabb.
Okej, okay, förlåt.
Min sambo som är 4,5 meter från mig här nu, som är från Vännäsby. Du får inte säga Vännäsby heller, utan det är Vännäs. Oh. Så att jag vill bara att vi rätta in det här nu. Oh. För att, vilken arg blick här från sambon.
Jag vet.
Arg.
Jag ber om ursäkt, jag vet hur känsligt det här är efter alla år i Umeå. Jag har ju kompisar här från Vännäsby också, ska jag poängtera.
Och det är där min sambo är ifrån. Vännäsby, det och Vännäs, det är inte samma sak.
Nej, nej, jag förstår den distinktionen där. Men alltså Tingsryd där också. Jag ser ju inte bara Simon Åkerström som ett potentiellt namn som kan flytta på sig. Felix Olsson, alltså det kan vara en rätt bra tredje center i ett SHL-jagande lag faktiskt. Alltså om man ser till hur Djurgårdens centersida har sett ut på slutet med alla skador och sjukdomar, undrar om inte det kan vara en klubb som kanske kika mot Småland.
Då tror jag nog mer, min magkänsla säger att det är mer rimligt att någon plockar Trent Bork i så fall.
Ja, jo, det är för sig sant kanske. Men,
Simon Åkerström tror jag, han tror jag till och med att Luleå, kanske inte Oskarshamn, men Malmö som jag har haft den här prövan redan. Jag tror definitivt, det beror ju lite grann hur det går på skadesidan i Malmö. Nu har ju de haft över där för att skicka Lauridsen till exempel.
HV71.
Med Simon Åkerström.
HV71.
Ja. Alltså Simon Åkerström, jag kan åtminstone komma, då har vi kommit på 3 SHL-klubbar på ganska rak arm som kan tänkas att behöva en sån typ av back. Och han gjorde det för jäkla bra, det visste en match han spelade, den jag såg mellan Malmö och Luleå uppe i Norrbotten. Men jag menar, hans pappa hänger i taket, killen är ju född till att spela i Luleå.
Ja, och sen Emil Forslund där, jag tror inte att han kommer att spela för ett allsvenskt lag under resterande delen av säsongen, utan det är nog Malmö som gäller där. Alltså, han är ju en spelare, ett energiknippe, alltså gör ju sällan en dålig match också. Han skulle kunna gå in i 10 av 14 SHL-klubbar i deras fjärde kedjor och göra ett gediget jobb. Det är jag helt övertygad om. Det är ju bara att se vad han gjorde i Växjö när han var där under några säsonger.
Ja, men på riktigt, det är ju typ Färjestad och kanske Växjö, ja, han inte tar en plats på, alltså där han verkligen skulle kunna bidra i en fjärde kedja.
Ja, faktiskt. Det kanske är 12 av 14. Ja,
om du sett han i vi tar Luleå då, som vi pratade om, Olli Nikopetri, kanske han, det är väl ett jämnt skägg där någonstans. Men i Skellefteå, menar, han är ju, Martin Zierkals är inte då mycket bättre än vad Emil Forslund är. Vad ska vi ta mer i HV71? Vad har du nere i fjärde? Vilka spelar fjärde nu? Önnerud har jag spelar väl andra där med tredje med Tedenby. Men också lite skador. Då skulle han definitivt kunna ta en fjärde kedja där.
Ja.
Ska vi gå vidare? Frölunda, kanske inte Frölunda. De har ändå unga spelare de vill satsa på också. Men det är väl typ 3-4 lag som kanske definitivt han inte platsar i.
Ja, nej, men okej, jag säger 10-12 då.
Ja, men det köper jag.
Ja. Men nu verkar det bli Malmö. Jag ska bli förvånad om Sportchef Björn Liljander där inte hugger honom innan deadline. Med tanke på att när han kom upp till SHL här också för några matcher sedan så gjorde han det bra. Så jag tror absolut att han skulle kunna tillföra någonting inför ett eventuellt kval för Malmö också. Men där undrar jag, Thomas Rydén blev ju utlånad till Oskarshamn för några omgångar sedan och gjorde det väldigt bra. Jag tror att han låg på 97-98 i räddningsprocent. Nu var det ju bara en match. Man ska inte dra allt för stora växlar av det. Men tror att det finns klubbar högre upp i skiktet i Hockeyallsvenskan som funderar på honom innan 15 februari?
Nej, inte till den här säsongen, det tror jag inte. Till nästa säsong så det skulle bli intressant att se om någon är intresserad av Thomas Rydén för en liten högre plats. Det kommer ju rapporter i veckan bara om att Oliver Håkansson ska till Södertälje nu till exempel i Almtuna. Det verkar ju vara i princip done deal. Nej, det tror jag inte. Rydén tror jag i så fall som namngiven trea för något lag, men inte mer än så.
Men inte ett... SSK som vill stärka upp mål, sen Brynäs som kanske inte får loss någon målvakt från den öppna marknaden, att man kanske kliver in med Rydén som andra målvakt i Klara. Nu tänker jag liksom...
Ja, det är ju den i så fall. Det är väl i så fall den. Om Alsen är riktigt liksom pressad och inte hittar någonting på marknaden och bara känner vi måste ju ha en seniormålvakt, då ska jag kunna tänka mig att de kan ta Rydén. Men det är väl typ det enda scenariet jag kan se framför mig också.
Ja, det har ju ryktats lite om att Kalmar ska sälja spelare, men jag vill bara säga det till dem, att så här, nej, det är första säsongen i HV, fullfölj med den här truppen, få lite slutspelshockey i den där fina arenan och bygga upp ett intresse för framtiden, för jag menar, jag tror Kalmar har för mycket att förlora på att börja sälja av spelare i det här läget. Visst, det liksom ger sköna sedlar till börsen här och nu, men jag vill ändå kunna ta Kalmar seriöst i framtiden, inte att det ska bli ett nytt Västervik eller Almtuna som börjar skeppa iväg så fort de är i Ingemansland och behöver lite extra pengar.
Nej, men där har du ju två stycken de hade kunnat få väldigt, väldigt bra betalt för. Alltså, eller jag vet inte hur Väyrynen och den andra Teemu står sig, men Kim Strömberg och Tim Theo Charidis tror jag definitivt att folk hade plockat upp. Alltså Tim Theo Charidis, att ha den offensiva spetsen, det spelar ingen roll hur virrig han är liksom i försvarszon, men om du kan sätta honom i den rollen i ett lag som behöver en offensiv back, det är klart som tusan att någon skulle nappa på det.
Fast grejen är så här, hur många lag här och nu behöver en offensiv spjutspets? Mora. Ja, i och för sig, nu när du säger det. Men det är ju typ bara Mora av de allsvenska topplagen. Jag tror att de andra vill få in lite kilon och mer defensiv prägel på sin backsida. För det blir mycket mer tillknäppt i ett slutspel. Och fysik brukar ofta väga tyngre, om man ska säga så, då, ja. än
offensiv
skills.
Jag tror inte att Mora kommer att värva Tim Theo Charidis. De kommer inte slänga upp 450 000 för det. Liksom. Så den faller ju liksom på orimlighetens begrepp på det sättet. Men det är ju som du säger... Ja. Men Kim Strömberg hade någon tagit. Det är jag helt övertygad om.
Det håller jag med om. Men jag tror inte att de flesta lag där, alltså Björklöven, Brynäs, Djurgården, Södertälje och så vidare. Jag tror inte att de tittar på den prototypen för sin backsida. Utan då är det nog andra värden de liksom skattar högre faktiskt i den här spelarrekryteringsjakten.
Verkligen. Vad kul att ha en sån här podd. Vi får nästan ha en till sån här när vi spånar loss en ny deadline day.
Du, ska vi köra en deadline podd, Lars, kanske?
Brukar ni köra något sånt eller?
Alltså, vi har gjort det något år i NHL Puls om jag inte missminner mig. Det tråkiga det är att deadline day är ju ganska överskattat sett till att det är rätt få spelarövergångar som sker då.
Det var ju när hela Lettland släppte där. Ja. hela Lettland skulle in i SHL och Allsvenskan.
Ja. Men jag minns att i fjol så körde vi någon deadline day-bevakning. Jag och Svensson kopplade upp via Skype och så sände vi ut det på Expressens hemsida. Vi hade ju flera sportchefer då som pratade om marknaden. Vi hade någon spelare som hade bytt klubb. Jag minns att Jens Löke gästade då när han precis hade blivit klar för Björklöven. Så att någonting åt det hållet kanske vi kommer sikta på från Expressens sida också. Då kanske du får en... en gästinbjudan också.
Det enda jag kan bidra med, för att jag vidhåller ju att släppa nyheter är ju ingenting som jag lägger jättestor vikt vid. Det ser jag inte riktigt som mitt jobb, utan det är, jag är där för att granska på ett annat sätt. Sen om det dyker in nyheter så följer jag såklart dem, men min första arbetssyssla är ju inte att leta nyheter. Alltså med nyheter menar jag liksom spelarövergångar, utan det, dessutom så känns det också lite grann som... Jag gick in och kommenterade Tour de France två somrar, och det kändes så att gå upp mot Robert Wacky i det kändes lite grann som att börja jaga nyheter mot Svensson. Det känns onödigt att spilla tid på. Där är ju både du, han, David Giglund uppe på NSD ska ha lite cred där. Johan Ekberg dyker på en del. Abris på Aftonbladet är skicklig på det där också. Så att
vad sa du att den tidningen hette på slutet?
Men det Aktonbladet. Aktonfladdet.
Ja. Aldrig läst. Nej. Faktiskt.
Nej, det ska vi vara snälla med dem. Jag förstår att det är din konkurrent Adam när du jobbar på Expressen, så jag har full förståelse för det. Ja. Du, Finland då? Ska vi ta Finlandsspåret innan vi ger oss?
Vad vi tror om dem i VM24 här i Tjeckien?
VM25, jag ombyggda Globen. Hur ska det bli? Ja. Nej, men det är ju, just nu, så här ligger det till gällande Finland. Att från och med nästa säsong så öppnar man ju upp ligan när man kan åka ur. Det gör att det här är sista året som det är stängt.
Jag vill bara säga det, att när du säger så här ligger det till gällande Finland. Det låter som att du ska liksom bidra med en geopolitisk analys. Att... Ja, de kom
här,
ju med
i NATO. Så här går presidentvalet.
Exakt, så går det till. Och det här var ju anledningen att de klev in i NATO. Och den processen såg ut så här.
Jag har inte riktigt den trovärdigheten, känner jag.
Det känns som att Söderström skulle kunna redogöra för det med lite pondus.
Söderström är ju ett felbeslut i tv, blir kanslad från att bli lokalpolitiker i Dalarna. Han är kommunfullmäktig inom ett halvår om han... Om man ryker från tv.
Ja, nya gigget för TV4-profilen. Det är en bra rubrik på Expressen, måste jag säga.
Ändå otroligt. Kommunfullmäktige. Hur ser du på era frågor om nu renhållningen här nu? Det var sopstrejk i 2 veckor, Fredrik.
Alltså,
det jag skulle säga om Finland är att just nu är det ju... Det här är sista säsongen där lagen, som jag har förstått det, kan tänka sig att släppa spelare. Även om det blev massiv kritik i fjol, så har jag förstått det på agenter också att de kommer ändå släppa spelare för att få in pengar till nästa säsong. För nästa säsong öppnar man upp så att man kan åka ur.
Exakt.
Det här innebär ju att Koko då, till exempel, där det finns en Linus Andersson, det finns en Axel Ottosson, skulle de missa ett slutspel, nu är de bara 3 poäng bakom TPS som har sista slutspelsplatsen just nu, då öppnar det upp sig. Vi har just bakom där också ett Vasasport med mer än halva laget är i princip svenskar.
Ja, det är ju en svensk invasion där helt och hållet i Vasa. Men jag tror ju inte att ett lag i den finska högsta ligan kommer sälja av på det sättet som de gjorde i fjol. Just med tanke på det du nämnde där, att de fick rejäl kritik internt ifrån ligan och även medialt i Finland. Det var ju lite så här loser-mentalitet och den stämpeln de fick där innan deadline 23. Så jag tror inte det kommer att komma loss lika många spelare till SL.
Nej, inte lika många, det tror inte jag heller. Men Nej. Jag tror det kommer att komma spelare därifrån.
Ja, alltså några enstaka, absolut. Men jag tror inte att supporten till Hockey Svenskan ska vänta sig att det kanske kommer loss 5-10 namn. Utan jag tror det är färre än så faktiskt.
Nej, i fjol var det ju extremt. Då var ju alla till salu på något sätt. Med det sagt då, ska vi börja runda av? Jag ska börja åka mot Timrå. För det är Timrå och Modo ikväll tillsammans med Sanny Lindström som ska åka med mig i bilen på vägen upp sen. Då kan ju du stå redo med en frukostmacka när vi passerar, eller en kvällsmacka när vi passerar Örnsköldsvik på vägen upp sen.
Jag kör skoten till E4 och slänga in.
Sanny Lindström har jag också vill jag se på en skoter. Vilket praktfiasko.
Tror du det? Tror du att Sanny, eller Svensson hade presterat bättre på skotern än vad Sanny hade gjort?
Nej, alltså Svensson är ju så rökt där. Men Sanny hade ju ändå skämt ut sig.
Nej, jag tror ändå han kan behärska en skoter faktiskt.
Jag tror han sitter, vet du, lite för rak i ryggen. Du vet, han spänn bålen lite för rak i ryggen, hög i axlarna. Och så sen kommer det lite gupp och så flyger han av.
Men jag tänker så här, han har ändå bott i Sundsvall under många år av sitt vuxna liv. Han måste ha...
Han är hockeyspelare, han är aldrig ledig på helgerna och tid att åka ut och köra skoter.
Nej, men vadå? Du kan ju köra skoter på vardagar också när det är fint väder.
Nej, nej, nej. Det, då är de ju fikar och grejer. Ja, det har de inte tid.
Men du, drömduo i SCA Arena. Larsa och Sanni. Det ser jag fram emot.
Lasse Limpan som Sanni, Staffan Kronvall, för det etablerar mitt smeknamn till Lasse Limpan. Okay. Svagt, ska jag säga.
Det har inte satt sig. Nej, som lotion.
Kul. Det ska bli jäkligt kul faktiskt. Christer Jonasson på plats, såklart, förutsätter man ju. Det är ju hans derby på något sätt. Stort ändå för Christer, att alltså, det känns ju som att det är ett derby som skriker Christer Jonasson.
Jo, han har ju blivit synonym med surströmmingsderbyt. Det var ju han som myntade. Och sen Modo. Jo, han är ju en av de större radioprofilerna, i alla fall lokalt sett, skulle jag säga, på de här matcherna. Och sen är han så mysig att träffa också. Han hade ju finflugan på sig förra mötet, vill jag minnas, där i början av december när det var i Örnsköldsvik. Då hade han klätt upp sig eftersom att det var derby mellan Modo och Timmer. Så förhoppningsvis så drar han på sig flugan och kavajen även idag, Lars.
Verkligen. Men med det sagt, kul att du vill vara med, Adam. Och vi slänger in ett tips om ishockeytävlingen då, som du har tillsammans med Jonathan Lindqvist, som släpps när då?
Det har nått etern i detta nu när vi sitter och spelar in det här torsdag förmiddagen. Oj. Faktiskt.
Ska vi slänga in att det blir lite dålig stämning?
Absolut, alltså det var ju det som var kul. I slutet så ska jag säga att framförallt du och Fredrik var ju inte vänner. Men jag rycktes ju med också. Och jag hävdar fortfarande att det där laget fuskade på sista momentet.
Ja, det är jag också. Men jag litar ju inte på Daggen och Fredrik till, för fem öre, när det kommer till ärlighet och tävling. Och där tror jag Daggen är ännu värre än Fredrik.
Ja.
Så att, nej, men gå in och lyssna på det. Ishockeytävlingen som, men det är Hockeypuls som är avsändare för det. Så att man hittar det om man går in och söker på Hockeypuls.
Exakt.
Kul att vi kan slå poddarna ihop, att man ser att det finns ett brödraskap mellan oss poddar som är där och klankar på silvret och bronset bakom Sanni och Svensson, de här stora mediamogulerna. Så att, får vi vara där bak i bakvägnet.
De som sätter agendan vecka ut och vecka in. Nej, men det är väldigt kul att du har varit med, Lars. I säsongspremiären av säsong 1 och även säsong 2. Sen vill jag inte avslöja hur det går här mellan oss, Fredrik och Dagens. Det får man lyssna på. Men som du säger, det är Hockeypuls som är avsändare. Och där ligger både ishockeytävling och NHL-puls. Om man nu intresserar sig av nordamerikansk ishockey. Vad som händer där borta i världens bästa hockeyliga. Det är Uffe Bodin som är med på törn där.
Har någon gjort en sämre gissning än den jag gjorde med kuben? Eller är det fortfarande the holy grail of dåliga gissningar?
Jag ska inte säga för mycket nu, men jag har faktiskt en kandidat till Kuben Award här under säsong 2 i ett avsnitt som släpps senare under våren.
Ska vi visa att en Linus Omark dyker upp i det där snart? Det såg ut så på sociala medier.
Det väljer jag att inte kommentera.
Okej, det är så. Stort tack för att du var med, Adam. Och hörni, missa inte Hockeypuls med ishockeytävling. Missa inte ikväll Timrå Modo. Och imorgon superfredag med start 17.30. Och dessutom SHL-matcher på lördag. Tack för att ni lyssnat. Ha en fortsatt härlig dag.
Puss och kram.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.